och välkomna till avsnitt 255 av podcasten En präst och en mammut. Med mig som kallas mammut och med dig som är vigd
präst, och jag heter ju Kjell då. Ja,
vi har aldrig... ja. Jag måste slänga mig på en sak här, sen ska du få ta ordet. Du är ju dubbelvigd, det har jag aldrig reflekterat över.
Att jag dels är vigd till min maka. Och det är alltså vigd präst, och det är så du tänker, eller?
Ja, precis. Mm. För vi brukar ganska ofta säga att, och du som är vigd till, och så säger du präst, Kjell. Ja, ja. Och du är första gången under alla dessa år, jag reflekterar, du är dubbelvigd.
Ja, just det. Dubbelvigd är jag också lite grann nu, för jag sitter i en fåtölj här hemma i mitt rum. Så att nu är jag både dubbelvigd och dubbelvigd.
Dubbelvigd. Och egentligen är det ju inget konstigt, för folk kan ju gifta om sig. För det är inte så många som är dubbelvigda.
Alltså de är samtidigt. Nej, nej, precis.
Precis.
Precis, att man är vigd för andra gången, det är ju en sak.
Ja, men du är dubbelvigd. Finns det, kan man trippelvigas? Finns det något annat man kan vigas till?
Nej, det är...
Klart det finns som vi inte tänker på.
Ja, det är klart.
Nej, för då är du kan ju bli krönt, men det är ju inte samma sak.
Nej, det är inte samma sak, och inte dubbad heller, det är inte heller samma
sak.
Nej,
det är inte det.
Man kan ju bli vigd till gravens vila, fast du vet jag inte om man kan räkna som gift.
Då räknar väl, då kanske de andra två liksom...
De faller nog bort då lite grann, tror jag. Lite? Man säger att man är präst tills man dör, om man nu inte blir avkragad, så att då kanske inte det riktigt räknas.
Nej. Och vad är ditt mål? Är det att... till döden skiljer kragen dig åt, eller tänkte du försöka senare i din karriär att bli av med kragen?
Ja. Jag har aldrig reflekterat över att jag skulle vilja bli av med kragen. Nej, det har det faktiskt inte hänt. Det var en idag, ska vi se, så läste jag på Twitter, då är det en undersökning så här om hur olika yrkesgrupper samverkar med forskning. Och då visar det sig att polisen är sämre än präster på att samarbeta med forskningen. Och då skriver den här personen då, hur kan polisen vara sämre på det än präster? Präster! Polisen är sämre på att samverka med forskning än folk som tror på Adam och Eva framför evolution. Hallå! Och där gav jag mig lite grann in i en liten diskussion där. Och liksom...
Men med vetskapen om att det här kommer inte gå bra.
Det här kommer inte gå bra. Ja, hon var faktiskt inte otrevlig, utan hon svarade bara att jag har redan bett om ursäkt för det här, en klumpig formulering och sådär. Men det var ju en... Ja, där tänkte jag att jag behöver allmänbilda folk. Jag skrev att jag vet faktiskt ingen av mina prästkollegor som tror på Adam och Eva också är inne i till evolution. Så.
Nej.
Men du, jag var lite... jag svara på den frågan, för det var inte det du frågade om, men det var något som fick mig att komma och tänka på det när du ställde frågan om jag ville bli av med kragen eller så.
Ja. Jag har en följdfråga och sen tillbaka till mitt första spår. Vad var det hon menar på att polisen inte följde forskningen?
Jag förstår inte riktigt. Alltså det,
nej, okay.
Det handlar om att samverka med forskningen och på det deras område, så att säga. Och
till
och med vidare. Och jag har inte läst själva
undersökningen. Forskningsstudier visar på att, och så gör polisen inte det i alla fall.
Exakt. Så förstod jag att det var. Och för min trygger grej var ju just att
mena jag förstår att det.
Präster, ja, och så vidare.
Leif GV säger en sak och de gör på ett annat.
Ja, det tror jag händer rätt ofta faktiskt.
Att
Leif GV säger en sak och de säger
Hörru du,
torkskallar i polisen och inte sköta den här riktigt. Träskallar och jobbar. Och så gör de inget åt det liksom.
Oj, oj, oj. När ska han myggas av? Han kommer för alltid vara liksom respekterad. För att han... börja säcka ihop lite där i sin stol hemma.
Ja, just det. Nu har han väl ingen som helst officiell roll egentligen. Alltså,
nej, eller officiell, han är ju en form av samhälls...
samvete. Eller jag menar, förut har han ju suttit i tv-program och satt liksom, i sin roll som tidigare professor, så har han kunnat uttala sig. Men nu har han ju inte... Han har ju ingen plattform egentligen, och ändå så kommer de hela tiden till honom och frågar vad han tycker om saker och ting.
Precis.
Hörru, du nästan producerar vin och kött nu för
det. Ja, det gör han. Och det kanske han gör med den ära.
Det är möjligt. Det är möjligt.
Det där med vigning. Nu kommer jag ju säga något dumt här, men det får väl vara så. Det är ju inte första eller sista gången. Vi har ju, om man är diakon, vigd, och sen läser till präst.
Ja.
Blir man avvigd först då?
Och, nej, det tror jag.
För att du är ju inte så här. Du är ju inte då, du avsäger det, rätta mig nu famlar jag. Du avsäger det ju då att vara diakon. Du kan väl inte vara,
kan inte vara både och samtidigt, så vitt jag frågar. Nu kom det svaret alldeles för fort för att jag ska veta vad jag säger. Men jag har svårt att tro att man kan vara både präst och diakon samtidigt.
Precis, likväl som att det finns alltså, präster som har valt att skola om sig till diakon. Så det kan ju gå åt båda håll såklart.
Ja, precis. Och man kan ju också vara läkare och så plötsligt så vill man bli präst och så prästig man sig. Då är man ju inte både läkare och präst, även om man har det som grund. Så att säga, både du och jag känner ju en person som först var diakon och sen blev präst.
Ja.
Så att, och jag tar ju för givet att hon inte kallar sig diakon utan att hon faktiskt bara är präst.
Ja. För att du kan ju inte knappast vara vigd till både och. Men
man är ju vigd till diakon först och sen vigd man till präst. Och det är inte så, det är ingen, eller tvärtom. Och det är ingen trappa uppåt på karriärstegen eller så, utan det är ju två jämbördiga vigningstjänster.
Ja, det är det jag menar. Och då,
ja,
och...
jag har svårt att tro att man... Nej, men
samtidigt
så vigningen blir väl inte ogiltig, blir det väl knappast, för att man prästvigs eller så. Men man sysslar ju inte med det yrket, så att, ja, där kan man i så fall vara trippelvig då i så fall.
Men om man är präst då, och sen vi läser om sig till diakon, försvinner då din tystnadsplikt då? För att nu är du inte präst längre.
Nej, men så kan det nog inte vara i alla fall. För att man har ju, i och med att man har prästvigs, har man ju det. Alltså man är ju, om inte någon annan har... alltså man har blivit avkragad eller...
Utan det här själv...
Man gör det ju själv. Då är man väl fortfarande, har man väl fortfarande rätt att kalla sig präst, antar jag. Det här var ju väldigt intressanta frågor som jag aldrig reflekterat över. Så att jag kan ju sitta och ljuga. Allt jag säger nu kan ju vara osant. Men jag har svårt att tro.
Tänk om jag hade kommit på den här tanken innan vi satte på rykt. Då hade vi kunnat kolla
upp det. Jag hade kunnat ta reda på det. Hur det egentligen ligger till. Men det måste vara så att tystnadsplikten fortfarande gäller. För att man har ju en gång avgett de här prästlöfterna. Vigningslöfterna, och de blir inte ogiltiga så länge man inte liksom är avkragad, påstår jag. Men om man kan ju också själv välja att inte längre, men det är i regel inte så att man bara slutar vara präst. I regel utgår, kliver man ju kyrkan eller inträder i ett annat samfund eller något.
Om man
avsäger sig, och då förstår jag, då gäller inte det här längre, för då är man ju inte bunden till.
Tyvärr var det inte bara, jag försökte om jag kunde snabbt bara googla, men det kom upp bara om tjänsterna, alltså om vad det innebär. Vi får släppa det. Jag tycker att det där var intressant. Jag skulle gärna vilja svar på det. Du som sitter och lyssnar, du kan väl skriva hur det står till med i denna fråga. Nej, men uppenbarligen var det någonting vi inte hade någon aning om.
Det finns ju
något intressant där. Vad händer då med din... Alltså då, för det var ju där jag fastnade då. Om du går från präst till diakon.
Ja.
Vad händer då med din tystnadsplikt?
Men är det inte så att, alltså diakoner har ju också tystnadsplikt. Fast
ja, men inte den här totala.
Nej, precis. Så att det är ju konstigt också. Alltså det är ju knappast någon som, om man nu går från präst till diakon och så säger man, men nu får jag börja prata om allt det här som jag inte fått prata om tidigare. Det är ju svårt att tänka sig att någon skulle göra det. Men däremot är det alltså jag vet inte.
Hörru du, det här måste vi ta reda på. För det här tycker jag var spännande. Vi får släppa det just nu, för att nu famlar vi ju bara. Och man får gärna höra av sig. Antingen skriva till oss på DM på Instagram. @kjeldelet eller @mammuten. Går det ju bra. Eller på Facebook-sidan En präst från Mammut. Vi har ju många trogna lyssnare med mycket kompetens, så att jag tror att vi kan få svar på det här. Annars så kanske vi skulle ta och kolla upp det till en framtid. För jag tycker det var en spännande tanke.
Ja, då kan vi föra diskussionen vidare om vi får reda på hur det egentligen ligger till.
Ja, precis. Precis. Hörru du, det är det som är roligt med podden, för att vi vet aldrig var vi hamnar och vi lär oss nya saker längst resans gång.
Så är det verkligen.
Hur är det?
Det är bra. Jag är ju inte så nöjd med att snön har försvunnit, för att den, det är min bästa vän. Det var lite tragiskt om det min bästa vän skulle vara snön. Men det, jag älskar ju den där snön.
Då skulle ju passa perfekt i, vad heter den då, Frost.
Ja, just
det. Den med han, snögubben som blir till Olof, någonting.
Ja, just det, precis.
Om du kunde ha snökubbe som du kunde... Det skulle ju du gilla, Kjell, om det stod en på tomten och som du kunde surra lite med på morgonen på väg till bilen och sådär.
Absolut. God morgon, god morgon. God morgon, god morgon. Hej.
Hej.
Ja, den börjar smälta lite där. Ja, det är lite mörkt, lite mörkt, lite bevalt nu ute så här tyvärr. Ja, det gillar jag inte när vi är där. Nej, men vi ses väl ikväll. Ja, tror du, ja.
Sen borta när du kommer hem,
ja. Ja, då det är fruktansvärt. Nej, ja. Då har jag heller en tomte på tomten i så fall.
Som är oberoende av väder.
Ja, precis. En hustomte då. Inte en sån här jultomte som man måste ställa undan i fjugorna knut.
Nej,
utan en
stackaren ständig ska sitta tomte. I ett skåp som så länge.
Ja, ja, precis. Nej, det ska vara en
sin luva. Får jag haka på det? Du ska få fortsätta hur du har det. Men jag är precis på temat där och tänkte jag kunde ta vid. Jag har ju den här veckan... Jag har inte, men min son har ju sportlov. Och det finns en väldigt bra sak med... Min son är ju skriven i nästa region och inte i Stockholm. Det betyder att han har sportlov en vecka före man har det här.
Just det.
Ja, Och då hade jag ju liksom laddat för några veckor sedan. Började tänka, ja men kul sportlov. Det är ju inga andra barn lediga då. Perfekt, då kan vi ju gå både till simhallen och till något museum. Jag hade kollat och sådär. Men det går ju inte, för det är ju pandemi och det är ju stängt.
Ja, just det.
Och då för några veckor sedan, du vet, när det kom snö och glädje. Det var kallt och jag tänkte, perfekt. Det är inga andra barn vid skridskobanan. Då kan han åka i lugn och ro själv där. Pulkabacken kom bara tom. Skidspår, han var lite sugen på det, ser ut. Ja, men det kommer liksom inte vara någon folk på dagtid. Men det vart ju grusat eftersom det vart allt försvann precis till att hans sportlov började. Och det finns alltid folk som har det värde, men jag vart lite tagen på sängen, för jag hade liksom en bra plan för den här sportlovsveckan.
Ja.
Och sådär. Ja, nej, men när du planerar för sportlovskul, och vi gör oss ut i alla fall varje dag för att vi måste ju lufta oss. Det är inte bara bli tv-spel och annat. Men det är ju inte så roligt. Jag är själv svårt att motivera det. När det blåser snett uppåt i ansiktet och det är bara lera och is. Det är inget roligt.
Nej.
Återigen, det finns andra som har det värre. Jag är fullt med på det. Men jag var ledsen faktiskt. Och när det inte finns de här klassiska inaktiviteterna heller för att det är stängt. Och det är rätt. Men ja.
Ja, men precis.
Jag är också väldigt ledsen, för jag har varit väldigt glad att det var riktigt liksom vinterväder nu. Har ju varit ett tag.
Ja, visst.
Det är ljust, det är härligt och allt sådär.
Visst, jag har till och med åkt spark i år som jag aldrig har gjort i hela mitt liv tidigare.
Nej, hur kommer det sig? Jag såg en bild på att du la upp. Hur har du aldrig mött en spark i ditt tidigare
liv? Jag har nog mött en spark, men jag har aldrig åkt på den. Det är ju så här att jag har ju alltid bott i förorten i Jakobsberg, och där är det väl inte så himla mycket spark för, utan vi har ju aldrig varit på landet på vintern sånt där. Vi har ju aldrig haft någon landställe eller sådär. Så att det är väl därför att jag har aldrig, det har aldrig varit så, man hade inte det. Jag var ju glad att jag åkte pulka. Jag hade pulkabacken, vet inte, halvtimmes promenad. Så det kunde man ju göra. Och det gjorde vi mycket på vintrarna. Så här. Men spark var aldrig aktuellt. Däremot min fru som hade tillgång till landställe och så när hon var liten. Hon hade åkt spark förut. Men jag hade inte gjort det.
Nej.
Men nu har jag gjort det. Så att nu har jag fått testa. Och det hann jag ju göra i alla fall innan snön försvann här. Jag sa det, man får väl vara tacksam för att det faktiskt var flera veckor vinter i år. För det har inte varit på länge så här lång och härlig vinter. Utan man får vara tacksam för
man
det.
Man blir så trött på alla trattgökar då som skriver så här då direkt. Det kan ju inte vara något fel på klimatet. Det är
ju riktiga
trattgökar. Men sett på ett år och se på hur det är liksom. För att det finns ju andra delar som är... Dels hörde jag häromdagen, jag tycker man hör det ofta nu, men det kanske är för att man tänker på det. det varmaste uppmätta någonsin, eller kallaste, det är så här, nej, men det är ju inte bra. Det ska ju vara, det ska ju ligga på någon jämn linje, tycker man ju. Det, ja, det känns tryggt. Ja, just det. Nej, men det har ju både så här varit snökaos i så här Madrid och
ja, visst.
Nu kommer jag inte ihåg vad någon annan plats jag såg där det inte ska vara det. Så att planeten säger ju stopp.
Uppenbarligen så är planeten inte bra.
Men, det, jag fattar inte folk där som bara säger, vet du, går 2 veckor och är på riktigt kallt. Men det är inget fel på den här planeten. Det är ju kallt. Vi hade uppvärmning.
Släng dig vägen, Greta.
Ja, riktigt.
Idioter. Ja. Det var lite på ämnet. Så i somras var det ju en kort period, men ändå en liten period, som det var väldigt varmt. Och då var vi ju några, jag och ett par stycken till på sociala medier, som gnällde lite över det här, att det var varmt och så här. Och då, sen så blev det ju kallare som det brukar bli. Och då var det någon som hade skrivit så här att, ja, är ni nöjda nu då, ni som klagar på värmen nu när det är så här kallt? Och då fick ju den personen svaret såklart, ja, eftersom vi klagar på värmen så är vi ju nöjda nu. Och det är, ja, just det, precis, lite så faktiskt. Så att, jag var nöjd med att det var kallt på vintern här, några veckor i alla fall liksom.
Ja, men hellre det, för då klär man sig efter det och sen är det ljust och skönt och det, man har knastret under fötterna och sådär.
Än
det här som är nu, dimma.
Röden.
Ja, men det är inte prognospodden vi sysslar med.
Jag tror att om vi skulle sitta och ge väderprognoser i den här podden, så tror jag inte att, för det första tror jag att ännu färre skulle lyssna på den. Och för andra så tror jag att vi skulle väldigt sällan träffa rätt, faktiskt.
Så är det ju. Vet du, när jag lägger upp podden, så får jag lägga så här taggar som gör då att om man söker i poddappar och annat, så, och på källdället, så kommer man till en präst och namnet, eller man söker på varmkorv och himmel och kyrka och lite sådär. Jag har fått igenom lite olika taggar, men det vore kul om jag började så här, liksom gå till helt annat håll, bara så här väder, temperatur. Folk vill lyssna. Men hur
har
många vill lyssna på
trädspår också?
Nej, äldre farbröd. Nej, jag skojar. Det har jag inte gjort. Det kanske jag ska försöka få igenom. Nej, och hur många människor tror du är intresserade av en väderpodd? Det är väl inte. Man vill väl kanske gå in i en app och se vad det är för väder. Kanske inte lyssna på. Eller? Jag vet inte.
Det finns folk till allt. Bortsett från att hon aldrig skulle komma på idén att lyssna på en podd, så min svärmor, salig i åminnelse, skulle nog ha varit intresserad. För hon var väderfanatiker liksom. Hon skulle veta allting om kollet. Ja, nu är det sol, men jag vet att det kommer att bli regn idag också. Så hon var väldigt mycket för väder liksom. Hon hade koll på vädret. Och så, ja, tyst, hur är vädret? Och så att hon skulle kanske...
väder?
Ja. Så att hon skulle kanske vara intresserad. Men ja, nej, det... Man ska vara lite nördig då för att lyssna på en podd där man sitter och pratar väder, så att säga.
Precis.
Man sitter och släpper väder, så att säga. Men det är en annan.
Det är en annan. Och den här, idag blir det väder. Ja, här är vi ju varje dag. Men precis. Hur ska vi kasta oss på någonting annat?
Ja, då kollar jag här på Kyrkans Tidning.
Så gör även jag.
Ja.
Vem ska börja?
Vi har hittat samma artiklar. Då börjar jag med regeringen ser över regler för sammankomster.
Ja, just det, kör.
Idag meddelade regeringen, det här är den 17 februari, idag meddelade regeringen 2 nya förslag med stöd i den tillfälliga pandemilagen. Ett av förslagen handlar om ett mer träffsäkert regelverk för allmänna sammankomster, vilket det kan innebära att fler får samlas till gudstjänst. Nu ska vi se här. Förslaget som nu ska ut på remiss innebär att maxantalet deltagare som tillåts kan variera beroende på vad det är för typ av tillställning. Om evenemanget sker inomhus eller utomhus, samt om deltagarna sitter ner eller inte, är sådant som kan komma att spela roll. För kyrkornas del innebär det att antalet deltagare som tillåts vid gudstjänster kan påverkas.
Ja, precis. I och med det så vart ju ärkebiskopen intervjuad. Jag vet inte om du såg det. Det var något nyhetsinslag.
Ja, nej, jag missade nog det.
Ja, och då stod hon i Uppsala domkyrka, måste det varit. Mm. Och sagt så här, om det skulle följa liksom butiksreglerna, så skulle vi kunna ha ni drar till med någonting. Jag tror att det var 270 personer här inne. Alltså den här en parti i kvadrat. Nu kanske jag drog något rent ur hatten, men det var ju liksom en helt annan siffra. Där kan man landa än 8. Och alltså jag tycker ju att det känns rimligt. Alltså jag var i en liten glasögonbutik idag. Och då stod det något så här. Här får man max 8 stycken. Och det är ju en helt annan typ av kvadrat meter än vad vi har i vår kyrka. Så det känns ju fånigt på det sättet. Fånigt är fel ord, för det är på riktigt. Men den andliga nöden är stor.
Ja.
Den kyrkliga kyrkan är inte bara huset, det vet vi. Men tryggheten att få komma till sin kyrka, till sin plats, få fira gudstjänst. För varje vecka som går så blir den andliga nöden större.
Ja, så är det. Mm. Absolut.
Och då, om det ska finnas, vad stod, du läste någonting där, mer träffsäkert rätt, någonting så läste du. Och då är det ju så att, tycker jag då, att det borde vara samma som typ butiker.
Ja.
Att man får uppmäta, för det blir ju mer liksom rätt, för vi har ju andra lokaler som kanske inte bör ta, jo, 8 är väl att ta i underkant, men vi har ju nära att på, det finns ju undantag på begravning att man får vara 20 stycken.
Ja, just det. Mm. Just det.
Och där kan ju vi faktiskt känna, jag kan känna att vi har några lokaler som, ja, 20 kanske lite många. Och då vore det egentligen bättre att det var kvadratmeter anpassat som det är i butiken. En per 10 kvadrat är det ju där.
Ja, ja, just det.
Och är det då ett litet kapell på, jag vet inte, 50 kvadrat, ja, då är det 5 personer. Men är det en stor kyrka som vi har många på 300 kvadrat, ja, då är det 30 personer. Det blir lite mer rätt ju.
Ja, men absolut, absolut. Och det är ju inte så att man, tänker jag, att man riskerar smitta mer för att man befinner sig i kyrkans lokal än i butiken, utan snarare tvärtom. För att i butiken så rör man sig ju hela tiden.
Ja.
Och i kyrkan så möjligtvis så står man upp under trosbekännelse eller så, men i övrigt så sitter man ju ner hela tiden och rör sig alltså inte i lokalen, utan befinner sig, och så man ställer upp stolar så att de är långt, eller hur, i de kyrkor det är nu möjligt, där det är långt,
eller
man markerar bänkar och hur man nu gör liksom. Så bör det ju rimligen gå att vara fler än 8 i en kyrka utan att man smittas mer än om man åker till GKs där det får vara 4000 eller vad det får vara.
Ja. För vi har ju nu fått anpassa ju, för att för några veckor sedan tog vi upp i podden, då var det ju nära att uppmanas att barn och ungdomar födda 2002 eller yngre kan samlas till sina aktiviteter.
Just det.
Och där har ju vi tagit och funderat och sådär, hur gör vi det säkert? Ja, en öppen småbarnsverksamhet, nej, det är dumt, för att fast de är få, för att det blir ett rörelsemönster som är svårt då med avstånd. Medans körsång för barn på det sättet att de sitter utspritt i små grupper, ja, det känns faktiskt helt säkert. Då kan man komma in genom en dörr och gå ut genom en annan. Vi har ju alla möjligheter i våra väldigt stora lokaler. Så att på samma sätt borde man då, ja, får man då en antal anpassat till kvadratmeter, så kan man ju ha ingång där kyrka där jag tjänstgör, där kan man ju gå in genom en dörr och ut genom en annan. Du behöver inte möta någon, du kan hålla gott avstånd. Så att vi jag hoppas då, för att det blir mer vettigt, förnuftigt på något sätt.
Ja.
Så.
Visst, absolut, absolut.
För att jag tror att det där gör en del med folk, att när det känns inkonsekvent, då tror jag folk blir ännu mer skiter i. Alltså när det inte känns logiskt.
Ja, förmodligen är det så. Dels är det, nu har vi kommit till den situationen att det har gått så lång tid.
Ja.
Att redan där så börjar man känna att nu struntar jag det här, nu gör jag det här, jag orkar inte liksom hålla på längre. Och är det dessutom, upplevs det dessutom som att det här är orättvist eller ologiskt, så ja, absolut. Jag tror också att det kan bli så att följden blir att folk struntar i det. Visst.
Ja, för att det är ju så konstigt att, det har vi varit inne på tidigare, som många andra länder gjort på helt annat sätt. Att vi tar till exempel som Globen, enorm byggnad. Att de fick ha lika många som då, och åt andra hållet som vår kyrka. Det blir ju väldigt konstigt. Medans andra, vet jag, länder har ju kört procentbaserat, att om det är full täckning så får man ta in 20% av det eller någonting, eller
kvadrat. Ja, ja.
Som det köps.
Och det här handlar ju inte om att leta efter kryp.
Nej, men det, nej, det tycker inte jag heller, utan vi ska kunna göra saker säkert och tryggt så att också ekonomin fortgår och i vårt fall den andliga nöden kan tillfredsställas och så vidare. Ja.
Nu har ju vi i vår församling här ett förslag och som väl förhoppningsvis kommer att sjösättas här i veckan på hur vi ska kunna fira nattvard, för det har tydligen blivit en ganska stor efterfrågan nu efter i princip ett år utan nattvard. Så har det kommit, ja, men man börjar känna av att folk saknar det på riktigt. Nu behöver vi verkligen ha det. Så att här har det ju kommit då ett förslag att vi ska erbjuda olika tider när man kan få boka in sig med sin, ja, familj eller sin vän.
Bubbla.
Eller så. Sin bubbla, så kallas det. Ja. Sin bubbla på högst 8 personer som man då, ja, som man kan umgås med och så. Och få komma till kyrkan och boka. Man bokar tid med prästen, får komma till kyrkan. Få en minigudstjänst med nattvard, en mässa helt enkelt. Ja. Och sen så går man därifrån så att säga. Och inga alltså övriga gudstjänstbesökare, utan det är den här lilla bubblan som gör. Och som sagt, man bokar in sig på dessa tider så att vi vet i förväg liksom hur många som kommer. Och så där. Och det låter väl som en väldigt ovanlig naturligtvis åtgärd att göra på det sättet. Men samtidigt, ja, men vad ska vi göra? Någonting måste göras innan den, som du säger, den andliga nöden blir allt för stor.
Det är roligt där hur man kan, jo, men kan man väl otroligt i brist på annat. Alltså för ett år sedan, nej men 1,5 år sedan innan vi liksom visste om det här, då hade det varit otänkbart om vi hade sagt, men vi tycker att vi ska fira familjevis eller så här. För mässan är ju alltid öppen för alla.
Ja, just det. Ja, det går inte, det blir inte riktigt nattvard och så vidare. Det kan vi inte.
Nej,
göra.
Och det följer inte våran liksom våra tankar att
precis.
För det är likadant när vi, så är det ju när vi är på konfirmandläger och firar mässa, så är ju alla välkomna. Sen i verkligheten så kommer ju ingen annan, för att vi gör ju ingen direkt annonsering av det. Men skulle någon titta in så är den även välkommen.
Absolut.
Och här då blir ju någonting helt annat.
Ja.
Men man kan ju tänka på ett sätt att det är en liten stretchad sjukkommunion på ett sätt. Alltså nu är nöden stor andligt. Det är ingen sjukkommunion, men det är något i gränslandet.
Ja, men precis.
Och då får man tänka på ett annat sätt. Jag välkomnar det här. Jag har ju varit med och tagit fram förslaget och hade väl önskat att vi hade kunnat gjort det lite tidigare, men var sak har sin tid och saker behöver processas och göras på rätt sätt. Så vi är tacksamma och glada att vi kan dra igång med det här nu ju.
Absolut.
Det ser vi
fram. Jag ska tjänstgöra på söndag ett par timmar, så får vi se om det någon som bokar in sig eller om någon som kommer förbi där. Så att det
precis, vi har väl knappt fått ut någon information än.
Nej, jag tror inte det. Så vitt jag vet så finns det ingen information.
Nej, än. Jag har inte heller sett någon. Så att jag tror att det blir ingen anstormning på söndag. Men så småningom, när vi har fått ut det på alla våra kanaler och håll och kanter, så ska vi nog kunna se att det kommer en del folk. Jag tycker det är kul.
Ja, men det är fint att vi kan erbjuda detta. Som sagt, väldigt ovanlig åtgärd, men förmodligen nödvändig på något sätt.
Precis. Hörru, jag såg en annan i kyrkans tidning.
Mm.
Som, här var, rubriksättaren var inte onöjd när jag kom på den här. Tomater kan gå utan fötter och Gud älskar mig som jag är. En fin rubrik. Den blir man glad av. Och i ingressen är, ja, när det är inte, men starten på artikeln är: av detta begrepp lärjungar ingenting. Visst är ett kärnfullt konstaterande av Matteus när han nyss citerat hur Jesus beskriver sitt kommande lidande och död. Det begrepp ingenting. Alla som kan känna igen sig i det, upp med en hand.
Just det.
Ja, lärjungarna inte förstod tycks inte ha varit något problem, vare sig för dem eller för Jesus. Det fortsatte att följa honom, kanske med den tidiga insikten att tro handlar om tillit. Att försöka gå i Jesu fotspår utan att full koll på kartan. Ja, det handlar ju om det. Det är ju en sån här, den heter Eftertanke.
Ja, om jag minns rätt så är det Gunnar Sjöberg som hade skrivit den.
Mycket väl. Jag tyckte att den var roligt. Och det där med tomat.
Och det var ju liksom, i och med att det var det som vi var inne på förra veckan också. Vi, just det, vi fastnade just i det här som var det bästa i hela texten. Av detta begrepp lärjungar ingenting. Man kände sig så lugn. Liksom. Jag var inte ens lärjungarna som gick och hade tillgång till samma, alltså, tillgång till Jesus. Till urkällan liksom. Och ändå fattade de inte vad han sa. Och vi som har bara tillgång till texterna och, liksom, och att vi inte fattar det nästan... Det är nästan självklart då på något vis. Alltså, det känns bra. Men vad var det med tomaterna?
Ja, men precis. Det var så att han hade haft sitt barnbarn hos sig. Nu ska vi se här. Barnbarnet skrattade högt när jag berättade historien om de två tomaterna som var ute och gick. När den ena blev påkörd sa den andra, kom nu ketchup, så går vi. Mellan skrattsalverna försökte han lära sig slutklämmen. Men ketchup är ett svårt ord för en tvååring. Vi drog historien flera varv, men plötsligt sa barnbarnet allvarligt och sa, farfar, tomater har inga fötter. Och att han liksom kunde vara med i alla fall fast han inte förstod. Och sen handlar eftertanken om det då. Och det är ju härligt ju.
Ja, absolut.
Och det är viktigt, det var vi inne på förra veckan, men här var det än tydligare för mig att lärjungarna förstod inte. Och Jesus, det var inga problem för dem. Vare sig för dem eller för Jesus. De fortsatte följa honom. Att det handlar om insikten av tro, handlar om tillit.
Precis. För det är lite det som vi jobbar med också. Att det handlar inte om att vi ska förstå allting. Utan det ska handla på något vis om att vi... Ja, som du säger, tillit. Vi känner tillit till att, men jag fattar inte riktigt det här. Men jag litar på det ändå. Jag förstår inte allt som sägs eller som hävdas eller som står där. Men jag känner tillit ändå. Jag säger att det här är något jag vill följa. Det här är något som jag vill tro på. Ja. Absolut.
Och den där delen av tron, den blir ju på ett sätt svårare, tänker jag, ta till sig ju äldre man blir. Sen kan du komma till att du har blivit så pass gammal att du på ålderns höst finner tron för att du har förstått att livet är ett mysterium i sig och att det är längre inte ett hinder att tro utan att förstå alla delar. Men vi som jobbar mycket med tonåringar, och då är det ju ofta den här liksom, men jag har så svårt att ta till mig bön till exempel, för att jag ser inte min mottagare och jag får inte den här direkta återkopplingen. Och ju längre man är i tro, desto förhoppningsvis då tryggare blir det att trons mysterium är en del av tron.
Just det.
Men jag har ju sista åren också ju haft alfakurser, alltså som är konfa för oftast då vuxna, men det är ganska samma i upplägg och rubriker.
Ja,
och så
man
vidare.
Kan kalla det för nybörjarkurs i kristen tro också,
ja,
eller något.
Precis.
Det handlar om. Mm.
Ja, och där har jag liksom mött vuxna akademiker som är väldigt ifrågasättande, som ja, men det här går ju inte, de pratar om underverk eller vad som helst och så där. Det kan vara en väldigt lång resa att acceptera att saker jag inte förstår. Att det handlar om tilliten och inte min egen förståelse. För saker är större än mitt eget förstånd. Men jag har även sett poletten trilla ner hos vuxna. Det är väldigt stimulerande för det när man jobbar. Det är likadant när vi jobbar med våra ungdomar och kanske framförallt ledare. När vi ser att nu vart det nästa steg. Men du och jag är ju inte bättre än någon annan. Det är klart att vi blir frustrerade också. Det ska ju såklart tilläggas.
Absolut.
När man tänker, låt mig bara förstå. Det skulle
man skulle önska. Det är som vi har sagt många gånger, det är en hel del texter som man skulle önska att de inte fanns där. För att antingen fattar man dem inte, eller så fattar man dem och då tycker man inte om dem. Det är ju jag tror jag har nämnt det någon gång tidigare, att Mark Twain, författare i USA, skrev det någon gång, att mitt problem är inte bibeltexterna jag inte förstår, mitt problem är de jag förstår.
Ja.
Så det kan ju vara så också, men just att man ska, om man som präst också, om man får frågan så här, vad menar Jesus här? Och jag måste ju ibland svara, jag vet inte. Och det kan ju också liksom upplevas kanske som lite, va? Vet inte du, det här är ju ditt jobb, du är proffs på det här liksom.
Ja.
Men inte ens som utbildad teolog vet man ju alltid vad Jesus egentligen menar med det han säger. Ja. Av olika skäl. Dels var det svårt redan på den tiden, sen så är det en länge sedan och han använder bilder som vi kanske inte förstår och så vidare. Så här. Men ja, och han är inte lätt de gånger man förstår honom heller.
Liksom.
Nej, men det är verkligen så.
Ja, har du någon annan text som du, eller artikel eller något du fastnar för?
Ja, jag har en till här, till exempel denna. Det är en debattartikel i Kyrkans Tidning av en person som heter Matilda Nyman. Hon är präst och författare, står det. Vet inte vad det är hon har författat, men hon är i alla fall det. Och så står det, se värdet av att vi har olika kompetenser och uppgifter. En mångfald av arbetsuppgifter ökar stressen och risken för ohälsa. En präst som gör många saker är alltså en arbetsmiljörisk, skriver hon här. Gör pedagogerna de bästa begravningarna och diakonerna de bästa gudstjänsterna? Så som många kyrkoherdar resonerar skulle man kunna tro det. Ännu en gång hör jag en kyrkoherde säga att hen överväger att utöka personalstyrkan genom att anställa en präst. Motiveringen är att präster är bra för de kan göra så mycket. Många kyrkoherdar resonerar just så. Problemet är att det inte är sant. På pappret kanske det fungerar. Präster kan ha konfirmander, sorgegrupper, själavård, gudstjänster, andakt för äldre, kyrkliga handlingar, bibelstudiegrupper och så vidare. I verkligheten fungerar det inte riktigt så. Präster som utför diakonala och pedagogiska uppgifter utför per definition sånt som de inte har spetskompetens för. Det är en hälsorisk för prästerna. Eftersom de inte har rätt kompetens tar arbetet också längre tid. Det innebär att resultatet med största sannolikhet blir sämre än om utbildade pedagoger eller diakoner utfört uppgifterna. Präster är dessutom de dyraste församlingsarbetarna. Sammantaget är det en dålig affär resultatmässigt, tidsmässigt, hälsomässigt och rent ekonomiskt. Många präster lämnar yrket före pensionen. Andelen sjukskrivna präster är högre än för andra yrkesgrupper i kyrkan. En mångfald av arbetsuppgifter ökar stressen och ökar risken för ohälsa. Det är fler saker som står här. Men det,
ja,
men
precis,
kan
jag ser det.
Stanna där.
Ja, ja, men det här är ju intressant. Och det här är ju intressant framåt. När organisationen Svenska kyrkan med all sannolikhet, om prognoserna stämmer och det får vi väl tro, kommer att få en mycket annorlunda, kan vi använda, ekonomi mot idag.
Ja, ja.
Och åt ett håll där personal kommer att minska. Och då får man ju se upp så man inte hamnar i det här diket. Oavsett yrkeskategori. Men just nu är det ju präster då som räknas upp.
Ja.
Och jag vet inte, alltså det finns en skillnad, för jag har ju inte jättestor erfarenhet, men jag har besökt och sett på nära håll framförallt en skutförsamling hur de jobbar. Mm. Och det är klart att det är en liten personalstyrka, och där får, om du har en musikalisk pedagog, ja, då får ju den spela och kyrkoherden får städa och så vidare.
Ja,
men där blir det på ett sätt, för där är man det lilla laget som gör det här tillsammans. Du är dessutom på en annan plats. Jag tror att samhörigheten blir annorlunda. Men att ha det här på hemmaplan, det ska vi tänka oss för den här spetskompetensen är viktig.
Ja, absolut. Det är ju en det är också en kluven sak, även det här som allt annat. För att, naturligtvis är det så också att man har ju utbildning som präst i egentligen samtliga de här sakerna som hon räknar upp där. Konfirmander, sorgegrupper, själavård, gudstjänster, andakt till förälder, kyrkliga handlingar, bibelstudiegrupp. Det mesta av det här har man ju till en viss nivå fått lära sig. Och jag undrar lite, jag håller med på i grunden, så att säga, såklart. Man kan inte räkna med att prästen ska lösa alla uppgifter liksom, och tro att prästen gör det bra. Men samtidigt så, om vi bara ska om präster bara ska göra det som man har liksom uttalat utbildning på, vad är det vi ska göra då? Då är det kyrkliga handlingar och leda mässa.
Ja, eller alltså, jag tänker lite så här att rätt person på rätt plats går på ett sätt för yrkesrollen.
Ja.
Alltså så här, du är präst, du kan ha själavård och gudstjänster, det kan inte jag i min pedagogiska roll på det, på samma sätt, absolut. Men man måste ju också se, och det är ju kyrkans storhet att se, vad har just du för kompetens? Alltså, du är ju, nu har vi ju sagt det upprepade gånger, men lika sant för det, att du är ju en fena på att göra digitala gudstjänster, till exempel. Men det är ju inte för att du råkar just vara präst, utan för att du har den bakgrunden och det intresset du har.
Just det, så är det.
Så att det men kyrkan har också en problematik att man bygger tjänster för mycket efter person. Och det är ju gott så länge det funkar. Men då när man ska nyanställa för att en präst slutar av en eller annan anledning eller någon annan, så är det väldigt svårt att hitta en ersättare.
Just det,
för att man har byggt tjänsten så himla mycket efter just din kompetens, eller min kompetens, eller någon annans kompetens och intressen och sådär. Så det är ju, det är ju en balans. Det är ju en väldig balansgång.
Absolut att är det så. Visst, visst. Nej, faran ligger väl i på något vis, om man tror att, eller tror och tror, men att man förutsätter att eftersom prästen är präst så kan prästen göra allt det här. Ja. Och så enkelt är det ju inte. Man får ju inte någon sorts pedagogisk ådra genom handpåläggning i prästvigningen, utan har man inte det så har man inte det, och då är det ju en, och man blir inte musiker heller i prästvigningen liksom, utan där det finns ju andra som kan det bättre.
Sen är det ju så, och då är det ju återigen till person, för att vi har ju väldigt många som har börjat sin kyrkliga yrkesbana som pedagoger, kanske visserligen outbildade, men liksom fått sin arbetslivserfarenhet genom att jobba inom pedagogiska, sen läser vidare till präst. Ja, då kan man ju tänka absolut. Att den är nog en väldigt fena på det pedagogiska, precis som att det är duktiga musiker som sen, men nu vart jag präst, det är klart att ska vi nyttja dens kompetens. Men det handlar ju inte om prästutbildning, utan vad du bär med i din ryggsäck. Jag kan se en fara. Jag tycker inte det är egentligen mot det pedagogiska, utan snarare det diakonala, om kyrkorna resonerar att vi behöver inga diakoner, för det kan präster göra, och för diakoner är en spetskompetens, plus att om en präst får för mycket spritt, jag tror att det är lite det de fiskar efter, det är svårt att få kvalitet om det blir för stor kvantitet. Om du ska göra liksom 40 olika saker bara någon procent av varje, så är det klart att det kan bli en väldig stress. Och det är ju uppenbarligen, eftersom det är så mycket sjukskrivningar, var ska jag lägga min tid liksom? Det blir svårt med prioriteringen och sådär.
Ja, visst. Jo, men visst är det så.
Det är en balansgång.
Det är en balansgång. Visst är det så. Visst är det. Absolut.
Hörru, vad vill du? Ska vi kasta oss på en andakt?
Vi kastar oss på andakten. Och då är det så att kommande söndag är andra söndagen i fastan. Och då är rubriken Den kämpande tron. Och jag läser ur Matteus evangelium. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananeisk kvinna från dessa trakter mötte honom och ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom säga åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk.
Mm.
Det finns en snarlik text i Markus evangelium som vi ofta pratar om med konfirmanderna.
Ja.
Jag brukar säga att det här är ett exempel på att Jesus kunde ändra sig. Han har ju inte en jättetrevlig attityd där i början. Alltså, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det är inte jättesnällt att kalla henne, likna henne vid hundarna där. Men hon svarar bra där. Hundarna äter ju
svar på tal får han Jesus.
Han får ju verkligen det. Och han tydligen så uppskattar han det. För då är en kvinna din tro är stark. Det ska bli som du vill. Då ändrar han sig där. Det är bra. Men han som sagt, och det här är också en sån här grej som... Han är ju inte mild och vänlig alla gånger, utan han kan fräsa ifrån ganska ordentligt faktiskt.
Ja, och även här kan jag tänka mig lärjungarna tänker, nu förstår jag inte.
Ja, just det. Absolut, för att de säger det in här då, så att hans lärjung gick fram och bad honom, säg åt henne att ge sig iväg, hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade, jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk. Det är ungefär som jag skulle, kan jag känna då spontant, det är ungefär som jag skulle komma fram till dig och säga, kan du köpa bananer nästa gång du kommer in på Konsum? Och du svarar, ja men grön färg tycker inte jag om.
Ja,
alltså, det,
goddag yxskaft.
Ja, lite goddag yxskaft faktiskt.
Ja. Ja, och sån här text igen som är så svår med där vi var tidigare, med den som har svårt med tilliten i tron och att inte förstå allting. Herregud, demoner, det ser vi ju i skräckfilm.
Ja, just det.
Väldigt lite i vår vardag. Eller prata så.
Ja, just det. Nej, vi ser inte så många demoner.
Nej, men där är ju också faktiskt, det var en god vän som är pastor som jag satt med och så pratade vi om en sån här någon liknande bibeltext. Och jag sa att det här är så svårt. För det var bara han och jag. Så tänkte jag, nu behöver jag inte... Nu är inga ungdomar runt. Så nu kan jag ju säga, det här tycker jag är svårt. Jag förstår inte. Men liksom demoner. Så.
Ja.
Och då så här, ja men då hade han varit på en missionsresa. En annan kontinent. Jag kommer inte ihåg vart det var. Så att vi kan väl bara säga, någon annanstans i världen. Mm. Och han sa, där är tron på demonen och helt annat. Alltså det är vardag. Det är en helt annan kontext, men det är ändå idag.
Ja,
alltså, det är inte alls främmande.
Nej.
Och sådär. Men i vår, i mitt, jag menar, det, bananas, jag fattar ingenting så.
Och där är det väl ett tydligt tecken på det här som jag var inne på där, att ja, men Jesus säger saker som vi inte förstår på grund av att kulturella skillnader.
Ja, och så tidsskillnad.
Det här är länge sedan och det är en helt annan kultur än vår. Och de pratar om demoner och så. Så att
sån text kan ju verkligen stå som hinder för någon som är sökande. Nej, men det här, det kan ju inte alls liksom.
Precis. Allra helst om man tänker sig att man faktiskt måste ta ställning till alla bibeltexter och omfatta allt som Bibeln säger, måste vi också köpa liksom. Och om man har den uppfattningen eller inställningen, tron, alltså då är det ju nästan hopplöst.
Absolut.
Det här är ju en av många texter som är komplicerade på det sättet.
Precis. Hörru, du vill lämna den där texten tycker jag.
Ja.
Har du någon gitarr hos dig?
Jag har en gitarr här hos mig. Och med hjälp av den gitarren så tänkte jag sjunga psalm 290. Det heter ju Den kämpande tron.
Just det.
Och det här heter ju Jag skulle vilja våga tro. Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär. Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här. Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär. Jag skulle vilja våga tro, men vem törs göra så? Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå? Jag skulle gärna vilja tro att någon ser den mening jag ej fattar. skrattar med. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd. Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död. Jag skulle vilja våga tro att någon fanns som ville att jag vore hans. Jag skulle vilja våga tro, jag kan ju inte mer. Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker. Så väntar jag och längtar jag att jag ska få den tro jag inte själv kan nå. Fint. Så låter den, 219.
Ja, det, jag får såna, vissa psalmer får man en sån väldig koppling till något annat. Här får jag en sån väldigt stark Disney-film, storfilms koppling.
Ja, så, jaha, ja,
den skulle kunna vara in någonting. Ja,
vackert. Jag lät som Kalle Anka.
Nej, det var mer sådär. Passa i prinsen av Egypten. Men det var ju, där är det ju redan den typ av melodier. Ja, vi får se om Disney hugger denna vid något tillfälle. Ja. Hur är du? Vi ska tacka också Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på denna resa. Tack för det.
Tack för det. Någonting? Tack, tack.
Och glöm inte att höra av er till oss med respons eller förslag på gäster eller vår fråga där om man går från en vigningstjänst till en annan. Hänger det andra med då? Det vill vi gärna svar på.
Det vill vi ha svar på, absolut.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!